Kapitel 11. Studying Chofu. Efter en halv dagsritt lämnade Rand och de andra Carehanes flodkullar och kom in i en plattare, skogbeväxt terräng. Shenshoniernas rustningar var fortfarande lastade på packhästarna. Här fanns inga riktiga vägar, bara vagnspår, och det var glest mellan gårdar och byar. Varin insisterade på att de skulle hålla en hög takt, och Inktar lät henne få sin vilja fram, även om han hela tiden gruffade att de lät sig luras och att Fain aldrig skulle ha avslöjat vart han var på väg. Samtidigt beklagade han sig över att de var på väg bort från Tomans huvud, som om han trodde att det fanns något annat, snabbare sätt att ta sig dit. Baneret med den grå ugglan slog i vinden över dem. Rand red med sammanbiten målmedvetenhet och undvek att tala med Varin. Det fanns vissa saker han måste göra, hans plikt, som Inktar skulle ha kallat det. Men sen skulle han vara kvitt Eishedena för all framtid. Perrin verkade vara på ett liknande humör, att döma av hur han stirrade rakt ut i luften medan de red. När de slog läger för natten i utkanten av en skog hade det hunnit bli nästan helt mörkt. Perrin frågade Loyal om städningen. Trollocker vågade sig inte in på en städning, men gjorde varje det. Loyal svarade kort att det bara var skuggans tjänare som var motvilliga att beträda en städning. Och Aeser där naturligtvis, eftersom de inte kunde vidröra urkällan eller bruka kraften där. Det verkade som om Loyal själv var den som var mest ovillig att besöka Steading Chofu, medan Matt var den enda som var riktigt ivrig, nästan desperat. Hans bleka hy såg ut som om han inte sett solen på ett år och kinderna började bli insjunkna. Ändå kände han sig i form att ställa upp på en kapplöpning, sa han. Varje kväll innan han la sig och varje morgon innan de satt upp på hästarna försökte Varin hela honom, men han såg inte friskare ut för det. Till och med Harrin såg bekymrad ut när han tittade på Mert. Solen stod högt på himlen den andra dagen när Varin plötsligt stelnade till i sadeln och såg sig omkring. Bredvid henne red Inktar och han ryckte också till. Rand kunde inte se något ovanligt med skogen som omgav dem. Undervegetationen var inte särskilt tät och de hade hittat en lättframkomlig väg genom en lövsal av ek, hickory, svartkåda och bok. Här och där syntes en hög tall, ett läderbladsträd eller den vita stammen på en pappersbarkslön. När Rand följde efter Varin och Inktar genomfors han plötsligt av en rysning, som om han hade hoppat ner i en av kärnarna i myskogen mitt i vintern. Förnimmelsen ilade genom hans kropp och var sedan försvunnen, men den lämnade efter sig en känsla av vederkvickelse. Dessutom kände han en vag, avlägsen saknad, utan att kunna sätta fingret på vad det egentligen var han saknade. Allihop utbrast något eller hajade till när de passerade platsen. Harrin såg oerhört häpen ut och Uno viskade, bränn och förbanne mig. Sen skakade han på huvudet som om han inte kunde komma på något mer att säga. Perrin fick en igenkännande blick i de gula ögonen. Loyal tog ett djupt andetag och släppte långsamt ut luften igen. Det känns bra att vara i en städning igen. Rand såg sig förbryllad omkring. Han hade väntat sig att en städning skulle vara annorlunda på något sätt. Men utöver rysningen han känt skilde sig skogen inte från den som de hade ridit genom hela dagen. Bortsett från känslan av att vara utvilad förstås. Just som han tänkte det steg en ogier fram bakom en trädstam. Hon var kortare än Loyal, vilket likväl innebar att hon var huvudet och skuldrorna längre än Rand, men hade samma breda näsa och stora ögon, samma vida mun och samma tofsprydda öron. Däremot var hennes ögonbryn inte lika buskiga som Loyals, och jämfört med honom var hennes drag nästan späda. Tofsarna på hennes öron var finare. Hon var klädd i en grön klänning och en grön mantel prydd med broderade blommor. I famnen hade hon ett fång silverklocksblommor som hon förmodligen just hade plockat. Hon betraktade sällskapet lugnt, avvaktande. Loyal satte av från sin stora häst och bugade hastigt för henne. Rand och de andra följde hans exempel, om än inte lika snabbt. Till och med Varin böjde lätt på huvudet. Loyal presenterade formellt sina följeslagare, men sa inget om vilken städding han själv kom från. Ogier flickan, Rand var övertygad om att hon inte var äldre än Loyal, studerade dem först ett tag under tystnad. Sen log hon. Välkomna till Städding Chofu. Hennes röst var en ljusare version av Loyals, en mindre humlas mjuka surrande. Jag är Aerith, dotter av Aiva, dotter av Alar. Välkomna. Vi har haft mycket få människor på besök sedan våra stenhuggare kom hem från Carain. Och nu är det plötsligt så många på en gång. Det har till och med varit några av det resande folket här, men de gav sig förstås av när... Åh, jag pratar alldeles för mycket. Jag ska föra er till de äldste. Det är bara... Hon tittade på dem för att utröna vem som förde befälet och vände sig till sist mot Varin. Eisede, ni har så många män med er och beväpnade dessutom. Skulle ni kunna lämna några av dem utanför? Ni får förlåta mig, men det är alltid nervöst att ha så många beväpnade människor i städdingen på samma gång. Naturligtvis, Aerith, sa Varin. Ingtar, ordnar du den saken? Ingtar gav order till Uno och det hela slutade med att han själv och Harrin var de enda av kinarierna som följde med Aerith djupare in i städdingen. De ledde sina hästar och Rand tittade upp när Loyal kom fram till honom. Ogien tittade gång på gång på Aerith som gick i täten med Varin och Ingtar. Mellan dem och Rand gick Harrin och tittade förbluffat åt alla håll. Rand kunde inte riktigt avgöra vad det var han tittade på. Loyal böjde sig mot Rand och sa med låg röst. Är hon inte vacker, Rand? Och hennes röst sjunger. Matt skrattade till. Men när Loyal gav honom en undrande blick sa han: Hon är väldigt söt, Loyal. Lite för lång för min smak, men säkert väldigt söt. Loyal såg förbryllad ut men nickade. Ja, det är hon. Så lyste han upp igen. Det är verkligen skönt att vara i en städding igen. Inte för att jag har drabbats av längtan ännu, men ändå. Längtan, sa Perrin. Vad menar du, Loyal? Vi ogier är bundna till våra städdingar, Perrin. Under sagornas ålder kunde ogierna röra sig fritt precis som ni människor. Men det ändrades i och med världsfallet. Ogierna skingrades över världen precis som alla andra och kunde inte hitta tillbaka till sina städdingar igen. Allting hade flyttat på sig. Allting hade förändrats. Bergen, floderna. Inte ens havet låg längre där det tidigare hade varit. Världsfallet känner alla till, sa Matt otåligt. Vad har det att göra med denna längtan? Det var under landsflykten, när vi vandrade hemlösa över jorden, som längtan först kom över oss. Den yttrade sig i en stark önskan att än en gång få känna städdingens mark under sina fötter. Att än en gång få vara där man hörde hemma. För många blev den så stark att de dog. Loyal skakade sorgset på huvudet. Det var fler som dog än som överlevde. När vi till sist började hitta våra städdingar igen, en i taget vid tiden för de 10 rikernas förbund, då trodde vi att vi äntligen hade besegrat vår längtan. Men den hade förändrat oss. Sått sina frön i oss. Numera kan en ogier inte vara utanför städdingen för länge utan att drabbas av längtan. Först blir man allt mer svag och kraftlös, och om man inte återvänder leder den så småningom till döden. Du behöver kanske stanna här ett tag, frågade Rand oroligt. Du måste inte följa med oss om det betyder att du kanske dör på kuppen. Jag kommer att veta när det är dags. Loyal skrattade. Det kommer att dröja länge innan den blir stark nog att göra mig någon skada. Dalar tillbringade 10 år hos havsfolket utan att ens se en städning och hon kom hem utan några men. En ogir kvinna dök upp mellan träden framför dem och stannade för att tala med Aerith och Varin. Hon synade Inktar från topp till tå och verkade sedan avfärda honom, vilket fick honom att blinka. Hon lät blicken glida över Loyal, Harin och de 3 unga männen från Imons Wall innan hon försvann in i skogen igen. Loyal såg ut som om han försökte gömma sig bakom sin häst. Dessutom, sa han medan han försiktigt kikade över sadeln efter henne. Är livet i en städding väldigt enahanda jämfört med att vara ute och resa med 3 taveren? Om du tänker börja med det där igen, muttrade Mert, och Loyal sa snabbt. 3 vänner då? Ni är väl mina vänner, hoppas jag. Jag är det i varje fall, sa Rand, och Perrin nickade. Mert skrattade. Hur skulle jag kunna vara något annat än vän med någon som spelar tärning så illa? När Rand och Perrin tittade på honom slog han ut med händerna. Ja, ja, visst, jag tycker om dig, Loyal. Du är min vän. Bara du inte pratar en massa om... Ibland är du lika omöjlig att ha att göra med som Rand. Hans röst sjönk till ett muttrande. Här i städningen är vi i varje fall säkra. Rand gjorde en plågad grimas. Han visste vad Mert menade. Här i städningen, där jag inte kan bruka kraften. Perrin gav Mert ett lätt slag på axeln, men ångrade det när den magre, härjade Mert grinade till. Det som Rand först blev varse var musiken. Osynliga flöjter och fioler spelade tillsammans en munter melodi som flöt fram mellan träden, och snart hördes även djupa röster som sjöng och skrattade. Röj nu fältet, gör det slätt. Ogräs och stubb får ej stå kvar. Här sliter vi i andligt svett. Här höga träden växa ska. I nästan samma stund insåg han att det som tornade upp sig bakom träden också var ett träd. Ett träd vars fåriga stam var minst 20 steg tjock. Förbluffad följde han stammen med blicken upp genom skogens lövtak och såg grenarna breda ut sig likt hatten på en jättelik kantarell gott och väl 50 manshöjder ovanför dem. Och bortom detta träd stod det fler, ännu högre. Bränne mig, viskade Mert. Man skulle kunna bygga 10 hus av bara ett enda sånt där träd. 50 hus. Hugga ned ett av de stora träden. Loyal lät chockerad och arg. Hans öron var stela och orörliga och ögonbrynen slokade mot hans kinder. Vi hugger aldrig ner något av de stora träden. Inte om de inte dör av sig själva, och det gör de nästan aldrig. Det var inte många som överlevde världsfallet. Men några av dem som finns idag var småplantor under sagornas ålder. Jag ber om ursäkt, sa Mert. Jag tänkte bara på hur stora de är. Jag ska inte göra era träd något för när. Loyal nickade, tydligen blidkad av Merts ord. Nu såg de fler ogier som gick omkring bland träden. De flesta verkade fullt upptagna med sina sysslor, även om alla tittade på nykomlingarna och ibland till och med nickade eller bugade lätt, var det ingen av dem som stannade eller sa något till dem. De hade ett märkligt sätt att gå på som på något vis lyckades ge uttryck för både försiktig målmedvetenhet och en nästan barnslig glädje. De visste och tyckte om både vad de var och vad de var och verkade leva i harmoni med sig själva och allt runt omkring. Rand kom på sig själv med att avundas dem. Det var inte många av ogiermännen som var längre än Loyal. Men det var lätt att se vilka som var äldre. De hade allihop smala hakskägg och mustascher som var lika långa som deras slokande ögonbryn. Alla de yngre var slätrakade som Loyal. Många av männen gick i skjortärmarna och bar på spadar och röjhackor eller sågar och hinkar med kära. De andra hade enkla rockar som var knäppta upp till halsen och vidgade sig som kiltar vid knäna. Kvinnorna verkade vara förtjusta i blomsterbroderier och många hade dessutom blommor i håret. De yngre kvinnorna hade bara broderier på mantlarna medan de äldre hade det även på klänningarna. En del gråhåriga kvinnor hade blommor och vinrankor broderade hela vägen från follen till halslinningen. Några av ogierna, främst kvinnor och flickor, verkade särskilt lägga märke till Loyal. Han stirrade rakt ut i luften och det ryckte allt vildare i öronen ju längre de kom. Till sin stora förvåning fick Rand plötsligt se en ogier som tycktes komma promenerande upp ur jorden. Ut ur en av de gräsbevuxna blomstertäckta små kullar som fanns överallt bland träden. Sedan märkte han att kullarna hade fönster och invid en av dem såg han en ogier kvinna som uppenbarligen var i färd med att rulla ut ett pajskal. Då förstod han att det han såg var ogierhus. Fönsterkarmarna var gjorda i sten och såg ut som naturliga formationer. Gav till och med ett intryck av att ha formats av vind och regn under flera generationer. De stora träden hade inte bara enorma stammar. Rötterna som bredde ut sig från dem var tjocka som bålen på en häst. Vart och ett av träden tog upp ett stort stycke mark. Men ändå var det många av dem som växte mitt i samhället. Jordramper bar stigarna över de tjocka rötterna, men förutom stigarna var den stora öppna plats som låg mitt i bebyggelsen det enda som skilde samhället från skogen runt omkring. Mitt på den öppna platsen fanns något som inte kunde vara annat än stubben från ett av de stora träden. Den var närmare 100 steg tvärs över och ytan var blankpolerad som ett golv. På flera ställen runt dess omkrets fanns det trappor som förde upp till denna golvyta. Rand försökte föreställa sig hur högt detta träd en gång måste ha varit. Men just då höjde Aerith rösten för att de alla skulle höra vad hon sa. Här kommer våra andra gäster. 3 kvinnor, mänskliga kvinnor, kom gående runt den väldiga stubben. Den yngsta av dem bar på en skål av trä. Ale, sa Ingtar. Spjutjungfrur. Det var nog tur att jag lämnade Marsema tillsammans med de andra. Likväl tog han ett steg bort från Varin och Aerith och sträckte sig över axeln för att lossa svärdet i skidan. Rand studerade Ale-kvinnorna, besvärat men samtidigt nyfiket. Så detta var vad så många hade påstått att han var. 2 av dem var vuxna kvinnor, den tredje inte stort mer än en flicka. Men alla 3 var långa för att vara kvinnor. Deras hår var kortklippt med undantag för en smal axellång tofs i nacken och färgen gick från rödbrunt till nästan gyllenbrunt. De hade löst sittande byxor nedstoppade i stövlar av mjukt skinn. Och alla deras kläder gick i någon nyans av brunt, grönt eller grått. Om de befann sig i bergs- eller skogsmark skulle de förmodligen smälta in nästan lika bra som en väktare i sin färgskiftande mantel. De hade korta pilbågar över axeln, i bältet hängde pilkoger och långa knivar och i ena handen bar de var sin liten rund sköld av hårt läder tillsammans med ett knippe korta, långspetsade spjut. Även den yngsta flickan rörde sig med en smidighet som antydde att hon kunde använda sina vapen. Plötsligt blev kvinnorna medvetna om de andra människorna. De verkade lika häpna över att bli överraskade som över att få syn på Rand och de andra. Men de rörde sig med blixtens hastighet. Den yngsta av dem ropade "Kinarier!" och vände sig om för att försiktigt ställa skålen på marken bakom sig. De andra 2 drog hastigt fram de tunna bruna tygstycken som de bar runt axlarna och svepte dem istället runt sina ansikten så att allt utom ögonen doldes. Den yngsta följde deras exempel. De närmade sig långsamt, hukande, målmedvetet, med skölden och spjutknippet framför sig, förutom att var och en av dem höll ett av spjuten i andra handen. Med en snabb rörelse drog Ingtar sitt svärd. Undan, Eisele. Undan, Aerith. Harryn drog hastigt fram sin svärdbräckare och tvekade mellan svärdet och påken för den andra handen. Efter att ha kastat ännu en blick på älgkvinnornas spjut valde han svärdet. Nej, ni får inte, protesterade ogirflickan. Hon vred sina händer och tittade fram och åter mellan Ingtar och älgkvinnorna. Ni får inte. Rand insåg plötsligt att han höll svärdet med hägerns märke framför sig. Perrin hade dragit yxan halvvägs ur öglan vid sitt bälte och skakade tvekande på huvudet. Är ni galna båda två, sa Mert. Bågen hängde fortfarande över hans rygg. Jag struntar i om de är ale. De är kvinnor. Sluta upp med det här, sa Varin med bestämd röst. Sluta omedelbart. Ale-kvinnorna saktade inte ens in och Aes Sedain knöt sina händer i vanmakt. Mert backade och satte ena foten i stigbygeln. Jag ger mig av, sa han. Hör ni vad jag säger? Jag tänker inte stanna kvar och låta dem spetsa mig. Men jag tänker bränna mig inte skjuta på kvinnor heller. Pakten, ropade Loyal. Glöm inte pakten. Det var lika verkningslöst som Varins och Aerith fortsatta böner. Rand la märke till att både Aes Sedain och ogirflickan höll sig på betryggande avstånd från ale-kvinnorna. Han undrade om Mert kanske hade rätt. Han var inte säker på att han skulle kunna skada en kvinna ens om hon verkligen försökte döda honom. Det som fick honom att bestämma sig var att även om han skulle hinna upp i sadeln på röd så befann sig kvinnorna nu inte mer än 30 steg bort. Han misstänkte att deras korta spjut kunde nå så långt. När kvinnorna kom närmare, fortfarande hukande och med spjuten beredda, slutade han bekymra sig om att skada dem. Istället började han fundera på hur han skulle kunna förhindra att de skadade honom. Nervöst sökte han tomrummet och det kom till honom. Utanför flöt en avlägsen tanke om att det bara var tomrummet, utan Seidrars glöd. Tomheten var tommare än han mindes den, större, som en hunger stor nog att uppsluka honom, en hunger efter mer. Det borde finnas något mer. Plötsligt klev en ogier in mellan de två grupperna. Hans smala skägg skälvde. Vad ska det här betyda? Lägg genast ned vapnen. Han lät harmsen och bestört. För er del. Hans blick innefattade Ingtar, Harryn, Rand och Perrin. Och inte ens Mert kom undan trots sina tomma händer. Kan det finnas någon ursäkt? Men för er. Han vände sig mot ale-kvinnorna som nu hade hejdat sin framryckning. Har ni glömt bort pakten? Kvinnorna drog undan slöjorna från ansiktena så hastigt att man fick ett intryck av att de inte ville låtsas om att de dolt sig. Flickan var högröd i ansiktet och de båda andra såg förlägna ut. En av de äldre kvinnorna, hon med det rödaktiga håret, sa: Förlåt oss, trädbroder. Vi mindes pakten och borde inte ha blottat stålet. Men vi befinner oss i trädslaktarnas land där alla är våra fiender och vi fick se beväpnade män. Rand såg nu att hennes ögon var grå, precis som hans egna. Ni befinner er i en städding, Rian, sa Ogien med mild röst. Alla är trygga i städdingen, lilla syster. Här strider vi inte. Här lyfter ingen handen mot någon annan. Hon nickade skamset och Ogien vände sig mot Ingtar och de andra. Ingtar stack tillbaka svärdet i skidan och detsamma gjorde Rand. Ännu kvickare var Harryn som såg nästan lika generad ut som ale-kvinnorna. Perrin hade aldrig hunnit få upp yxan hela vägen ur bältet. När Rand tog handen från svärdshjältet lät han även tomrummet försvinna. Han röst till. Tomrummet försvann. Men inom honom lämnade det ett eko av den stora tomheten. och en längtan efter någonting att fylla den med. Ogien vände sig mot Varin och bugade sig. Ejse det. Jag är Juin, son av Laesel, son av Lord. Jag har kommit för att föra er till de äldste. De vill gärna veta varför en ACD kommer till oss i sällskap med väpnade män och en av våra egna unga. Loyal sköt upp skuldrorna och såg ut som om han försökte försvinna. Varin kastade en beklagande blick på ale-kvinnorna som om hon velat tala med dem. Sen visade hon med en gest att Juin skulle visa vägen och han förde henne därifrån utan att säga något mer eller ens titta på Loyal. Rand och de andra stod kvar och såg besvärat på de tre ale-kvinnorna. Åtminstone Rand var besvärat, men Inktar verkade stadig som ett klippblock och lika uttryckslös. Ale-kvinnorna hade för all del tagit bort slöjorna från ansiktena, men de höll fortfarande spjuten i händerna och betraktade de fyra männen som om de försökte genomborra dem. I synnerhet Rand blev måltavla för allt ilsknare blickar. Han hörde den yngsta av kvinnorna muttra. Han har ett svärd, med en ton som innehöll lika delar fasa och förakt. Sen gick de. De stannade på vägen för att ta upp träskålen och såg sig om efter Rand och de andra tills de försvann bland träden. Spjut, jungfrur, muttrade Inktar. Jag trodde aldrig att de skulle låta hejda sig när de väl beslöjat sig, åtminstone inte av några ord. Han tittade på Rand och hans två vänner. Ni skulle se när en grupp röda sköldar eller stenhundar går till anfall. De är lika lätta att stoppa som ett snöskred. De skulle aldrig bryta pakten. Inte när de väl blivit påminda om den, sa Aerith med ett leende. De kom hit för att få sjunget trä. Hon fick en tydlig stolthet i rösten. Vi har två trädsjungare här i Staring Tsofu. Det finns inte många sådana nu för tiden. Jag har hört att det finns en mycket begåvad ung trädsjungare i Steading Shangtai, men vi har två. Loyal rådnade, men hon verkade inte lägga märke till det. Om ni följer med mig ska jag visa var ni kan vänta tills de äldste har talat. Medan de gick muttrade Perrin. Sjunget trä. Jag tror det är den som vill. De där ale-kvinnorna letade efter han som kommer med gryningen. Och Matt tillade med torr röst. De letar efter dig, Rand. Efter mig? Det är ju vansinnigt. Vad får er att tro? Han avbröt sig när Aerith visade dem ner för trappan till ett ogirhus som uppenbarligen var särskilt avsett för mänskliga gäster. Ovanpå var det helt täckt av vildblommor. Rummen mätte 20 steg från den ena stenväggen till den andra och taket befann sig gott och väl 2 manslängder ovanför golvet. Ogierna hade gjort sitt bästa för att det skulle passa människor, men trots det var möblerna en aning för stora för att vara riktigt bekväma. Stolarna var så höga att ingen av dem nådde ned med fötterna till golvet och bordet nådde Rand till midjan. Åtminstone Harryn kunde ha gått upprätt in i den öppna spisen, som var byggd av sten, men såg ut att vara formad av väder och vind snarare än släggor och mejslar. Aerith gav Loyal ett frågande ögonkast, men han gjorde en avvärjande gest och drog iväg en av stolarna till det hörn av rummet som var svårast att se från dörren. Så fort ogirflickan hade gått tog Rand, Matt och Perrin åt sidan. Vad menar ni med att det skulle vara mig de letar efter? Varför? Av vilken anledning? De tittade på mig och sen gav de sig av. De tittade på dig, sa Matt med ett brett grin. Som om du inte hade badat på en månad och dessutom smort in dig i fårlort. Hans leende bleknade. Men de kan ha varit på jakt efter dig. Vi mötte en annan ale-man förut. Med växande förvåning lyssnade Rand på deras skildring av mötet uppe på Frändebarnes stolk. Matt skötte större delen av berättandet, medan Perrin då och då sköt in en rättelse när Mert kom med allt för grova utbroderingar. Mert gjorde en stor sak av hur farlig Ailmannen hade varit och hur nära de varit att komma i strid med honom. Och eftersom du är den enda Ailman vi känner så tänkte vi att det kunde vara dig han letade efter, avslutade han berättelsen. Yngtrad säger att det inte finns några Ailmän som lever utanför Ailöknen, så du måste väl vara den enda. Jag tycker inte det där är roligt, Mert, morrade Rand. Jag är inte någon Ailman. Den Ämmerlintronande sa att du är det. Yngtrad trodde också. Tam sa, men han var sjuk. Han hade feber. Med gemensamma krafter hade de huggit av de rötter han trott att han hade. Aesedena och Tam, även om Tam varit för sjuk för att veta vad han sa. De hade skurit loss honom och låtit honom flyga för vinden. Och sedan hade de erbjudit honom något nytt att hålla sig fast i. Att vara en falsk drake. En Ailman. Det var inte de rötter han ville ha. Han vägrade ha de rötterna. Jag kanske inte hör hemma någonstans. Men Tjuvfloden är det enda hem jag har. Jag menade inget med det, protesterade Mert. Det är bara det att... Bränner mig. Yngtrar tror att du är en Ailman. Marsema tror det med. Jurien kunde ha varit din kusin. Och om Ryan tagit på sig en klänning och sagt att hon var din moster skulle du själv ha trott på det. Åh, förlåt då. Titta inte på mig så där, Perrin. Om han säger att han inte är någon Ailman så gärna för mig. Vad spelar det för roll hur som helst? Perrin skakade på huvudet. Det kom ogir flickor med vatten och handdukar så att de kunde tvätta av sig. Och dessutom hade de med sig ost, frukt och vin. Vinet serverades i tändbägare som var lite för stora för att vara riktigt bekväma att hålla i. Det kom andra ogerkvinnor också, med klänningarna fulla av broderier. En efter en dök de upp, 12 stycken allt som allt, för att fråga om de hade det bra och om det var något de behövde. Allihop vände de uppmärksamheten mot Loyal strax innan de gick därifrån. Han svarade hövligt på deras frågor, men var fåordigare än Rand någonsin tidigare hört honom. I händerna hade han en stor ogirbok med träpärmar som han höll tryckt mot bröstet som en sköld. Och när de gick kurade han ihop sig på sin stol med boken framför ansiktet. Böckerna som fanns i huset var knappast gjorda med tanke på människor. Lukta på luften här först, Rand, sa Harryn leende och drog ett djupt andetag. Han satt på en av stolarna vid bordet och dinglade med benen som en liten pojke. Jag brukar inte tycka att det luktar illa annars heller, men detta, först Rand, jag tror inte att någon någonsin har blivit dödad här. Och om någon har blivit skadad har det skett av en olyckshändelse. Det är meningen att alla ska kunna vara trygga i städningen, sa Rand. Han betraktade Loyal. Så är det i varje fall i sagorna. Han åt upp det sista av den vita ost han hade i handen och gick bort till jogen. Mert följde honom med en bägare i handen. Vad är det, Loyal? Frågade Rand. Ända sedan vi kom hit har du varit orolig som en katt i en hundgård. Det är ingenting, sa Loyal och sneglade ängsligt mot dörren. Är du rädd att de ska komma på att du rymde från Steading Shangtai? Loyal såg sig omkring med vild blick och vibrerande örontofsar. Säg inte så, väste han. Inte där någon kan höra dig. Om de kom på... Med en tung suck lutade han sig bakåt och tittade på Rand och Mert. Jag vet inte hur det går till bland er människor, men hos ogierna. Om en flicka ser en pojke som hon blir förtjust i, så går hon till sin mor. Ibland är det modern som hittar någon hon tycker verkar passande. Hur som helst, om mor och dotter är överens, går flickans mor till pojkens mor. Och innan pojken vet ordet av så har de ordnat allt för bröllopet. Har inte pojken alls något att säga till om? Frågade Mert misstroget. Inte det minsta. Kvinnorna säger alltid att vi skulle gå genom hela livet utan att gifta oss med någon annan än våra träd, om den saken överläts åt oss. Loyal skruvade på sig och såg plågad ut. Ungefär hälften av alla ogier gifter sig med någon från en annan städning. Unga ogier brukar ge sig ut i grupp och besöka andra städningar för att titta på dem som bor där och själva bli sedda. Om de får reda på att jag är utanför städningen utan tillåtelse bestämmer de äldsta nästan säkert att jag behöver en hustru så att jag kan komma till ro. Innan jag vet ordet av skickar de ett meddelande till min mor i städning Shangtai och så kommer hon hit och gifter bort mig innan hon hunnit tvätta av sig restammet. Hon har alltid sagt att jag är för hetsig och brådstörtad och att jag skulle behöva en fru. Jag tror att hon var i färd med att leta efter någon när jag gav mig av. Vem hon än väljer ut åt mig, vem det än blir, så skulle hon inte låta mig gå utanför städningen igen förrän mitt skägg börjat bli grått. Alla fruar säger att ingen man borde få gå utanför städningen förrän han är gammal nog att styra över sina ingivelser. Mert skrattade till så högt att alla de andra vände sig mot dem. Men Loyals vilda gester fick honom att sänka rösten när han sa: "Bland oss är det mannen som väljer sin hustru och ingen hustru kan hindra sin man från att göra det han vill." Rand rynkade pannan. Han mindes hur Egwen hade börjat följa efter honom när de var små. Det var redan då som mor Alvear hade börjat intressera sig speciellt för honom, mer än någon av de andra pojkarna. Senare var det vissa flickor som ville dansa med honom på festdagarna och andra som inte ville. De som ville var alltid vänner till Egwen, medan de andra var sådana som hon inte tyckte om. Han hade också ett minne av hur mor Alvear tagit Tam åt sidan. Och hon muttrade något om att Tam inte hade någon hustru hon kunde prata med. Efter det hade Tam och alla andra uppfört sig som om han och Egwen var trolovade, även om de inte hade böjt knä inför kvinnorådet och uttalat de föreskrivna orden. Han hade aldrig sett saken i det skenet förut. Det hade alltid varit som det varit mellan honom och Egwen, och så var det inte mer med det. "Jag tror att det är likadant hos oss", muttrade han. Och när Mert skrattade tillade han: "Kan du påminna dig att din far någonsin gjort något som din mor inte velat?" Mert flinade och skulle just säga något, men rynkade sedan tankfullt pannan och knep ihop munnen. Juin kom ned för trappan. "Vill ni alla vara vänliga och komma med mig? De äldste önskar träffa er." Juin tittade inte på Loyal, men den var ändå nära att tappa boken. "Om de äldste försöker få dig att stanna så säger vi att vi måste ha dig med oss, Sarand." "Det är säkert inte alls dig det handlar om, Samert. De kommer nog bara att säga att vi får använda deras port." Han ruskade på sig och fortsatte med ännu lägre röst: "Vi måste väl göra det. Det var inte någon fråga.
Stanna och gifta sig. Eller färdas längs vägarna."
Loyal såg eländig ut.
"Det är ett händelserikt liv man för när man har Taveren som vänner."